Klockan 6 hade Stockholm och Malmö 11 grader, Göteborg 10, Karlskrona 12, Kalmar, Visby och Norrköping 11, Jönköpings flygplats 9, Karlstad 8, Gävle 10, Mora 7, Sundsvall 9, Östersund och Umeå båda 8, Vilhelmina 7, Luleå 8 och Kiruna hade 6 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur rapporterade Kvikkjokk Orrenjärka med minus 2 grader. Och med det lämnar jag åter till Marcus Nilsson.
Och ett P1-morgon i radion och appen Sveriges Radio Play där vi tar ny ansats. Strax hör vi om sommarjobben, det börjar bli dags för feriejobben som kommunen erbjuder. Kan det vara en fälla för framtiden eller en väg in i arbetslivet? Men vi får också ekonyheter, Per Edberg, kriget i Ukraina bland annat.
Bland annat, det verkar nämligen som att Ukraina under natten har genomfört en av de hittills mest omfattande drönarattackerna mot Ryssland.
Det hör vi strax i nyheterna när klockan närmar sig 7. God morgon.
Moderaterna tappar kraftigt i opinionen. Stora problem med nytt journalsystem inom sjukvården i Gävleborg. Och svenskarna ser ut att ha börjat bojkotta amerikanska viner. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Första opinionsläget i Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna samtidigt som Centerpartiet med en ny partiledare lyfter kraftigt. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna de tappar rejält i månadsmätning och man ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner. Men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige. Och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar Moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per Oleskog Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringen de tar igen.
Reporter Ivan Garcia. Ryska myndigheter uppger att Ryssland skjutit ner uppåt 150 drönare från Ukraina under natten. Det handlar i så fall om ett av de större ukrainska drönarangreppen mot Ryssland hittills i kriget. Angreppet ledde bland annat till att flera flygplatser kring Moskva periodvis fick dirigera om flygplan till andra flygplatser. De ukrainska drönarattackerna följer på flera dagar av intensiva ryska luftangrepp mot Ukraina. Och även Ryssland har skickat drönare mot Ukraina under natten, bland annat mot Charkivregionen. Flera människor och bostadshus ska ha blivit skadade. Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i Region Gävleborg har ställt till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de tre sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientfarligt. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är ju inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Thomas Block, medicinskt ansvarig hos Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration regionen har valt.
Definitivt så är ju varken vi eller regionen nöjda med hur situationen är i Gävleborg. Jag känner att vi har bra samarbete och det här kommer att bli bra. Men vi måste bara göra rätt anpassningar av konfigurationen så att det passar Gävleborgs verksamheter och behov.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Dels är det ju en inkörningsperiod när man byter system förstås, det tar tid att lära sig. Men även nu när man har lärt sig så har vi alltså, vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på åtgärder förstås, men vi är ju inte i mål än.
Reporter Sara Milchner-Funset. Det verkar som att svenskarna har börjat bojkotta viner från USA. Försäljningen har nämligen minskat kraftigt sedan Donald Trump tillträdde som USAs president. Och enligt Ulf Sjödin som är sortimentschef på Systembolaget har man inte sett en liknande dipp i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 1990-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Och dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter från olika ursprung. Så där är så att säga, det är lättare att flytta handen i vinhyllan.
Ulf Sjödin vid Systembolaget, reporter Hampus Zetterqvist. Nu ska vi till Kina. Arbetarna i klädtillverkaren Shein's fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina. Beställningarna på kläder har störtdykt och många har fått svårt att försörja sig.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein, känd för sina låga priser. Fabriken ligger i det stora industriområdet som kallas Shein-byn i Guangzhou i södra Kina. Under våren har Li Jianjun inte kunnat stanna kvar på en och samma fabrik mer än några veckor eftersom det inte har funnits tillräckligt med arbete. Orsaken är tullstriden mellan USA och Kina. Som en del av den har Donald Trump tagit bort en gammal regel som gjort att små paket som skickas till USA kunnat undantas importskatt. Shein, som har USA som sin viktigaste marknad, har kunnat växa sig stort mycket på grund av det undantaget. När det ändrades störtdök beställningarna från USA till fabrikerna här, vittnar både arbetare och fabriksägare om. Och eftersom de som syr kläderna i de allra flesta fall får betalt per plagg och bara när det finns plagg att sy så drabbar förändringarna arbetarna. Men fabriksägaren Xu Xuanping säger att trots att hans verksamhet drabbats hårt så stöttar han den kinesiska regeringens strategi att sätta hårt mot hårt. Det är rätt väg att gå och stå upp mot Trump. Kina kan inte låta sig tryckas ner, säger han. Jag gillar inte handelskriget. Det förstör för folk som oss längst ner i näringskedjan, säger arbetaren Li Jianjun. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
I USA blir striden mellan Trump-administrationen och flera universitet allt mer infekterad. Vid Harvard-universitetet till exempel vittnar nu både lärare och studenter om att det har börjat sprida sig en oro för att säga sin mening.
It's something that I think we many of us never thought we would imagine seeing in the United States because professors are scared. You know, we do things like a lot of them are afraid to speak out.
Professorer är rädda att säga sin mening, berättar Ryan Enos, som själv är professor i statsvetenskap och undervisar vid Harvard-universitetet. Han berättar att sedan president Trump började attackera universitet runt om i USA har det spridit sig en rädsla av att vara övervakad, att någon läser ens post och att man inte vågar säga vad man vill i undervisningen.
That changes the way we behave. It makes us worry about being punished for what we say in class.
Konflikten mellan Harvard och Trump började när presidentadministrationen införde krav på att lärosäten måste börja rapportera internationella studenter misstänkta för brott och avsluta alla program som innefattar mångfald, rättvisa och inkludering på campus. Harvard vägrade att följa kraven som man kallade godtyckliga och nyckfulla. Konflikten har lett till omfattande protester både från studenter och lärare. En av initiativtagarna till protesterna på Harvard är den svenska studenten Leo Gerdén som berättar varför han engagerat sig.
För att demokratin är under attack i det här landet och Harvard är just nu den främsta kampen för det. Det är en av de få institutioner i det här landet som har stått upp för sitt eget oberoende, för den akademiska friheten.
Enligt ett dokument från utrikesminister Marco Rubio, som bland annat BBC har läst, har USAs ambassader beordrats att sluta boka möten för studentvisum tills vidare. Just nu är en osäker framtid för internationella studenter och universitet i USA. Många oroar sig för att det som händer nu kommer att minska USAs attraktionskraft som en destination för högre utbildning och forskning.
Rapporterade Peder Gustafsson. Den här veckan är Frankrikes president Emmanuel Macron på resa i Sydostasien. Han försöker då framhålla Frankrike och Europa som ett alternativ till Kina och USA.
Celui-ci dans un moment à la fois de grand déséquilibre mais des retours de discours de puissance ou d'intimidation.
När det råder obalans i den internationella ordningen och vi ser ett återvändande till maktspråk och stora skrämseltaktiker, då är det nödvändigt att vi agerar tillsammans för att bevara en ordning som bygger på lag och rätt, en förutsättning för allt välstånd. Ja, så sa president Macron i Vietnam i början av sin Sydostasienresa som nu gått vidare till Indonesien. Det är en resa där den franska presidenten vill marknadsföra Frankrike och Europa som pålitliga partners i kontrast till Kina och USAs mer aggressiva sätt att skaffa sig inflytande i regionen. Sydostasien har under en tid blivit allt viktigare för EU, bland annat på grund av viljan att minska beroendet av Kina och flytta tillverkning därifrån. Och önskan att utveckla alternativa handelsrelationer har bara stärkts av president Trumps oberäkneliga tullpolitik. Det är också en marknad där europeisk försvarsindustri länge haft en stark närvaro. Indonesien, där president Macron är just nu, har lagt beställningar på 2 franska ubåtar och 42 Rafale-stridsflyg. President Macron företräder också en indopacifisk makt. Frankrike har permanenta territorier såsom Nya Kaledonien och franska Polynesien i Stilla havet och Reunion i Indiska oceanen. Med dem kommer militärbaser och trupper, omkring 7000 franska soldater i regionen. Axel Kronholm, Bangkok.
Så vädret, Götaland får moln och regn, men i nordväst mest uppehåll och en del sol, 12-18 grader. Svealand och Gävleborg, sol varvat med moln, och i ostligaste Svealand kan det bli regn, 12-18 grader. Norrland får molnigt med en del regn och 5-15 grader. Marcus.
Tack så mycket Per, det låter som sommarväder det där. Och sommaren dras ju faktiskt närmare och därmed också sommarjobbssäsongen. I år har regeringen avsatt 250 miljoner kronor till sommarjobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet. 100 miljoner mer än förra året. Men samtidigt finns det också forskning som visar att de ungdomar som haft ett kommunalt sommarjobb hamnar längre ifrån arbetsmarknaden jämfört med ungdomar som hittat ett sommarjobb på egen hand. Hur kommer det sig och vad kommunerna kan göra bättre för att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden? Det ska vi prata om nu. Bland annat med dig, Björn Tyrefors, professor nationalekonomi på Göteborgs universitet, forskar vid Institutet för näringslivsstudier, IFN. God morgon.
God morgon.
Lång titel det där, men nu drar vi igång tycker jag. Ja. Det är bland annat din forskning det här baserar sig på. Hur har ni kommit fram till den här slutsatsen med kommunala sommarjobb att det riskerar att försvåra för unga att ta sig in på arbetsmarknaden?
Ja, vi studerar Stockholms stads sommarjobbsprogram mellan 2012 och 2018. Då är det så att det är väldigt populärt, så att i många stadsdelar så blir det översökt. Det finns alltså för få jobb för att alla ska få. Och då använder de en slump, delvis en slumptilldelning så vi kan få en kontroll och en behandlingsgrupp. Så vissa av slumpen får inte arbete och vissa av slumpen får arbete. Och då kan vi studera av de som haft tur eller otur att få ett kommunalt sommarjobb mot de som hade tur eller nu otur att inte få det. Och när vi då jämför dem så går det sämre på arbetsmarknaden för de som har fått ett erbjudande om att vara med i det kommunala sommarjobbsprogrammet i framtiden.
Okej, och varför är det så? Vad är det för konkreta faktorer som gör att det blir svårare framöver då?
Ja, det kan vi inte svara på exakt, men vi tror att det handlar om att man stör de kontakter och de aktiviteter man skulle ha gjort annars om man inte hade varit med i programmet. Så vi kan till exempel se att de som redan tidigare hade kontakt med arbetsmarknaden och råkar få ett kommunalt sommarjobb, för dem är det allra, allra sämst. Så man går in i ett sånt här program ett, eller ibland kanske försöker få det en gång till, och på så vis tappar man kontakt. Men man kan också inte utesluta signalvärden av det, eller att man skulle helt enkelt ha byggt mera kontakter om man hade haft ett privat sommarjobb då.
Vad är det för signalvärden du menar?
Ja, det är ju möjligt att det är betydligt starkare att ha arbetat på till exempel McDonald's eller så under några år under gymnasiet än att vara i ett kommunalt sommarjobbsprogram. Men som sagt, vi kan inte göra skarpa test av det.
Nej, okej. Björn Tyrefors, häng kvar där. Vi ska lyssna på vad några ungdomar själva säger om sina erfarenheter av att sommarjobba.
Jag jobbade med markskötare, så att säga. Borsta marken och plocka upp allt skräp.
Mm. Tyckte du om det?
Nej, det var inte min grej.
Varför gjorde du det?
För pengarnas skull.
Daniel, 16.
Tasnim, 17 år. Det var i dagis i Tullinge.
Hur fick du det?
Via Botkyrka kommun. Det kändes väldigt bra. Jag kände att jag hade något att göra på dagen.
Kunde du fortsätta jobba kvar där eller hur blev det sen?
Nej, jag kunde inte. Det var en engångsgrej som sagt vid Botkyrka kommun. Och ja, jag sökte igen det året men jag fick ingenting.
Jag heter Vanessa.
Jag är 16 år gammal. Jag fick städning i en lokalvård i Tumba. Jag känner mig faktiskt glad så jag kan få möjlighet att lära mig hur man jobbar, kommunicera med andra folk. För jag har lite problem att prata med andra personer, det är lite svårt för mig.
Vanessa, 16 år, hörde vi sist här som talat med vår reporter Nishtman Irandust. Björn Tyrefors, professor i nationalekonomi. Lite blandade tankar här, men kan det finnas andra värden med ett sommarjobb än bara att komma in på arbetsmarknaden? Att något att göra på dagarna, lära sig prata med folk till exempel som vi hörde här?
Absolut, och jag tror också att det är viktigt att säga att vi studerar en ganska representativ grupp. Det är de vi kan uttala oss om. Man kan, sannolikt så är det inte skadligt åtminstone för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utan det är ingenting vi kan säga någonting om. Och de amerikanska studier man har så visar det sig att där man då riktar sig mer mot ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden, där finns det en del positiva effekter som faktiskt överväger. Även om det kanske går lite sämre när man ser till lönen i framtiden, så finns det andra positiva effekter på till exempel minska kriminalitet och bättre hälsa. Så det måste man...
Okej, men du har alltså jämfört kommunala sommarjobb med privata. Är det bättre att vara utan sommarjobb, att inte ha någonting alls, än det kommunala helt enkelt, eller?
Vi kan uttala oss i genomsnitt.
I genomsnitt alltså.
Och i genomsnitt så gör de någonting annat med tiden, varav många skaffar ett privat sommarjobb. Men så det är genomsnittseffekten av den gruppen, där vissa inte har någonting alls och vissa har skaffat sig ett privat sommarjobb. Och den genomsnittseffekten är fortfarande betydligt större då än den effekten. Alltså den är mer positiv. Så det finns i den gruppen, i kontrollgruppen finns det ju då både dem. Men vi kan inte dela upp den gruppen. Det finns ingen slump i det.
Nej, okej. Okay, så det går inte att dra alla över en kam så att säga, helt enkelt? Eller?
Nej, så kan man väl säga. Det är den genomsnittliga kontrollgruppen kommer både ha privata sommarjobb och ingenting alls. Men den effekten är ändå bättre i genomsnitt än att vara med i Stockholms stads sommarjobbsprogram då.
Okay.
För den gruppen vi kan uttala oss om.
Just det. Björn Tyrefors säger det. Stanna kvar där. Vi har med oss en kommun också. Rickard Boson, arbetsmarknadschef på Jönköpings kommun. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi har ju Stockholms stad här, eller Stockholms kommun, som är i den här rapporten och den här forskningen som har bedrivits under 6 år. I er kommun skickar ju ungdomar in en ansökan och det görs intervjuer. Ni har också krav på att unga ska ha sökt andra sommarjobb. Varför har ni valt att göra på det sättet?
Nej, men vi vill ju inte att de här sommarjobben ska vara en enkel lösning, och vi vill heller inte konkurrera med sommarjobb som erbjuds av näringslivet eller kommunens andra förvaltningar eller övriga offentlig förvaltning. Och vi har ju även så att om vi får in sommarjobbar som vi tror att den här skulle ju egentligen kunna ta ett vikariat på till exempel socialtjänsten, så skickar vi den direkt dit. Så det här är ju egentligen enbart en buffert för de ungdomarna som har sökt men inte fått något annat sommarjobb.
Okej, och varför gör ni på det sättet att man ska söka andra jobb först? Finns inget behov i kommunen, eller är det så pass högt söktryck att det ändå går bra så att säga?
Nej, alltså det är ju ett behov i kommunen av de reguljära vikariaten givetvis, utan det här är ju en buffert med extra arbetstillfällen kan man väl säga. Sommarjobbarna som får den här typen av sommarjobb gör ju kanske guldkantsuppgifter till kommunen. En del behövs göras, men kanske inte just nu. Men som sagt, det är ju inte de regelrätta vikariaten som vi vill konkurrera med, utan det är som jag sa, en buffert för de som inte får någonting annat.
Och det vi hör här om att kommunala sommarjobb kan tränga undan mer värdefulla arbetslivserfarenheter och långsiktiga kontakter, försvåra i framtiden. Vad tänker du om det?
Jag tänker att den här gruppen som får den här typen av sommarjobb hade ju inte fått något, uppenbarligen inte fått något annat sommarjobb heller. Vi har ju även i den här gruppen sena avhopp där man ändå har försökt att hitta andra sommarjobb. Men för en viss del kommer det ändå alltid finnas ett behov av att få någon typ av sommarjobb för de ungdomarna som kanske behöver lite mer anpassningar, som står lite längre från arbetsmarknaden. För dem är den här bufferten av kommunala sommarjobb bra, tror vi.
Okej. Har du någon bild av hur din kommun, hur det brukar gå och se? Har du någon bild av hur du brukar gå för era ungdomar som har haft de kommunala sommarjobben?
Ja, men det är nog lite olika. Det är nog spridda skurar, tror jag. Det finns ju de som kanske till och med har råkat hamna in på ett av de här sommarjobben och upptäckt att det här med vården eller det här med barnomsorgen kanske inte var så tokigt i alla fall, och sen valt en karriär av den. Så då har det blivit mer än en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, snarare någon form av studie- och yrkesvägledning. Så att det där är väldigt olika. Det är ju en ganska så heterogen grupp som får den här typen av anställningar.
Okej. Björn Tyrefors, vad säger du om den här Jönköpingsmodellen här? Man ska ha sökt andra jobb innan man söker sig till de kommunala arbetstillfällena som finns för feriejobben.
Jag tycker att det beror lite på vem man vänder sig till, och jag delar ju uppfattningen att för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden så är det här väldigt sannolikt bra, åtminstone inte skadligt. Men det vi tycker kommer fram i vår rapport är att det bör finnas att man riktar det till de som står långt ifrån arbetsmarknaden, det vill säga inte har så mycket egna privata kontakter eller inte har stark socioekonomisk ställning.
Men jag blir nyfiken också, vad är tesen där då? Att de personer som söker sig till de här kommunala jobben och kanske egentligen har förutsättningar att söka sig till den privata sfären eller hitta jobb på sin egen hand, vad är tesen där? Att de är lata, att de får det tillhandahållet för sig, eller vad tänker du?
Jag tror att under den här perioden vi studerar i Stockholm så är det relativt attraktiva arbeten i termer av... det är nog mindre ansträngning. Det är lite bättre betalt under den här perioden än det lägst betalda privata arbetet. Och framförallt så är det ju otroligt lätt att få det. Du behöver inte... Alltså att,
mindre ansträngning?
Ja, det är ganska ansträngande att gå runt och försöka få ett jobb. Du ska ta med CV, du ska framstå som kompetent och så. Här fyller du ju bara in en ansökan på webben.
Mm.
Så att, därför tror jag att det är väldigt attraktivt under den här perioden. Och därför söker väldigt många ungdomar som inte står så långt ifrån arbetsmarknaden.
Okej. Rickard Bosson då, vad säger du? Har du några tips till föräldrar eller ungdomar själv när det kommer till sommarjobbssökande? Vad tänker du?
Nej, men jag tänker att det är ju givetvis viktigt att söka och att ha... Sen det är klart att det är svårt när man inte har det egna nätverket, såklart. Spontanansökningar är alla ära, men att kunna gå runt och ändå... Det som jag tror är viktigt, det är ju att föräldrarna peppar sina ungdomar att kanske ringa och söka själva. Snarare än att föräldrarna ringer åt dem. För jag tror att det blir också en läroprocess just att söka även ett sommarjobb. Första kontakten med näringslivet.
Vi får sätta punkt där. Ja. Tack så mycket, Rickard Bosson, arbetsmarknadschef på Jönköpings kommun, och Björn Tyrefors, professor i nationalekonomi på Göteborgs universitet och forskare vid IFN. Tack så mycket för att ni var med. Vi måste lämna över till sporten. Janne Rinstig.
Och jag tänkte berätta att svenska Petra Sörling valdes som ordförande i Internationella bordtennisförbundet igår kväll, så utbröt kaosartade scener. Och så här lät det när det stod klart att Sörling hade vunnit med bara 2 rösters marginal.
I don't have anything against anyone. Just about the number. Why you hide it? Why you hide it? Why you hide 5 votes? For what?
I valet som ordförande ställdes Petra Sörling mot Katarien Khalil Al-Mohanadi, där Sörling vann omröstningen med siffrorna 104 mot 102 röster. Men då utbröt protester när flera personer som stöttade Al-Mohanadi menade att det har tillkommit online-röster i form av röstberättigade som inte redovisats när närvarolistan gick igenom.
Och de minst sagt högljudda protesterna pågick i nästan en timme, och Petra Sörling säger till Dagens Nyheter att hon kände sig så pass otrygg på mötet att hon fick ta sig till hotellet med hjälp av personal från svenska ambassaden i Doha. datum för Enhanced Games där dopade idrottare är tillåtna att tävla i olika grenar är satta till 21-24 maj nästa år i Las Vegas. På programmet står bland annat friidrott med 100 meter och kort häck, och svenska förbundskaptenen i just friidrott, Kajsa Bergqvist, är väldigt kritisk till hela den här idén.
Det sätter ju extremt dålig liksom föredömen för våra barn och ungdomar. Det är ju oerhört skadligt för kroppen, ska man komma ihåg också, att för aktiva som proppar i sig sådana här preparat. Jag tror det kommer bli tidernas flopp. För det är ingen av dem som är i eliten nu eller har den talangen eller kapaciteten som kommer göra det. Utan det här kommer vara aktiva på en helt annan nivå som tror att de kanske kommer bli jättebra om de bara proppar i sig. Men jag tror det kommer bli en sån flopp, för det kommer inte vara några superresultat som man ser där i Las Vegas, som jag ska titta i kristallkulan i alla fall.
Sa förbundskapten Kajsa Bergqvist, och reporter här var William Grönlund.
P1 Morgon som fortsätter er att önska en god morgon. Om en liten stund så har vi Sveriges första kvinnliga huvudtränare i herrarnas basketliga, Alva Stark. Hon gästar oss om en liten stund. Och vid 7:15 talar vi inrikespolitik och Socialdemokraterna som idag går till kongress. Vi hör partiledaren Magdalena Andersson som frågas ut här, och vi får också kommentar och analys av vår inrikespolitiska kommentator. Men först här i P1 Morgon i din radio och appen får vi oss en nyhetsuppdatering.
Ryska myndigheter uppger att man skjutit ner uppåt 150 drönare från Ukraina under natten. Det handlar i så fall om ett av de större ukrainska drönarangreppen mot Ryssland hittills under kriget. Angreppet ledde till att 3 flygplatser kring Moskva periodvis dirigerade om plan till andra flygplatser, men det är oklart om drönarna orsakat några större skador. Även Ryssland har skickat drönare mot Ukraina, bland annat mot Charkiv-regionen. Flera människor och bostadshus ska ha blivit skadade. I Indikators opinionsmätning för maj rasar Moderaterna med 3,7 procentenheter och får nu drygt 17%. Mätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Väljarstödet för övriga partier varierar marginellt och ingen förändring där är statistiskt säkerställd. Svenskarna köper allt mindre alkohol från USA sedan Donald Trump blev president. Under det första kvartalet minskade Systembolagets försäljning av amerikanska viner med 15% jämfört med i fjol. Enligt systemet har man inte sett ett sånt försäljningsdipp sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 1990-talet. Införandet av ett nytt journalsystem inom sjukvården i Gävleborg har lett till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har inte skrivits in i journalsystemet utan blivit liggande. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud, beskriver situationen som kaotisk, och hon säger att det påverkar patientsäkerheten. Nu Ekonomiekot, Filip Ramqvist.
Först Ekonomiekot om Northvolts konkurs som lämnar tydliga avtryck på bostadsmarknaden. Antalet bostäder som är till salu i Skellefteå har ökat dramatiskt. Alexander Simonsson är mäklare i kommunen.
Det har aldrig funnits så här mycket bostäder ute till salu i Skellefteå kommun som det gör idag. Det är någonting som jag har sett stegrande under några år här. Tidigare högmarknad kanske man låg på 180 objekt till salu. Idag ligger vi på 505 objekt till salu, och jag vet att det kommer fler ut till salu.
Ja, det är många som vill sälja sina bostäder i Skellefteå just nu. Flera tusen personer har sagts upp från batteritillverkaren Northvolts fabrik det senaste året, och många tvingas lämna kommunen i jakt på nytt jobb. Det har gjort att priset på framförallt bostadsrätter har sjunkit rejält. Jämför man priserna i april 2022, då de låg som högst, med årets april, så har kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Skellefteå minskat med en tredjedel. En förändring som även förvärrades av de ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina och hur bankernas räntor på lån sett ut. Men till skillnad från i Skellefteå har bostadsmarknaden generellt i Sverige lugnat ner sig nu. Det säger Per-Arne Sandegren som är analyschef på företaget Svensk Mäklarstatistik.
Senaste året så har vi en stabiliserad bostadsmarknad. Vi har ganska höga volymer, alltså antal försäljningar av villor. Och bostadsrätterna ligger på normala nivåer och allmänt då små prisrörelser. Det vill säga inte särskilt mycket uppåt och inte särskilt mycket neråt heller. Utan det varierar från månad till månad just nu.
I Skellefteå har mäklaren Alexander Simonsson mött några av dem som haft bråttom att sälja. Men det är långt ifrån alla. Och han tror att kommunen med sina 77 000 invånare kommer att hämta sig från det senaste årets dystra besked.
Många är ju lokala som har jobbat på andra ställen innan och som har fått jobb efteråt. Det finns folk som kommer utifrån som har hittat andra jobb. Så att det finns ett Skellefteå utan Northvolt också.
Säger mäklaren Alexander Simonsson, reporter Erika Sundén. Senare idag kommer halvledarjätten Nvidia att rapportera för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Enligt tidningen Financial Times har Nvidia nu börjat leverera den senaste versionen av sin AI-teknik, så kallade Blackwell-servrar. Nvidia har haft tekniska problem som har försenat leveranserna. Bolaget har idag ett börsvärde på över 3000 miljarder dollar. Då kan vi titta på börserna. Tokyo-börsen plus 0,3%, Shanghai plus 0,1%, Hongkong minus 0,4%. I USA öppnade börserna igår för första gången efter helgen och marknaden reagerade positivt på att Trumps tullar mot EU pausas till början av juli. Nasdaq plus 2,5%, Dow Jones plus 1,8%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. Dollarn handlas för 9 kronor och 66 öre, euron för 10 kronor och 91 öre. Svenska småsparare har under maj minskat sina innehav i guld och silver. Det visar ny statistik från nätbanken Nordnet. Att köpa ädelmetallerna blev populärt när börsen skakade i början av året, men nu gör man sig alltså av med innehaven. Nordnet skriver i ett pressmeddelande att nu, citat, behövs inte krockkuddarna längre, slut citat. Spararna, de har istället köpt på sig globalfonder. Till sist noterar vi att Nya Zeelands centralbank har sänkt styrräntan med 25 punkter till 3,25%. Något som var väntat. Och vidare i P1 Morgon.
Tack så länge, Filip Romqvist. Det är tid nu för Vetenskapsradion denna morgon med Stefan Nordberg.
Om 15 år så ska det finnas mackar och hamnar i rymden. För enligt Europeiska rymdorganet ESAs nyligen antagna strategi så är det dags att bygga infrastruktur i rymden.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer mer och mer. Alltså ekonomin i omloppsbana runt jorden. Enligt Jérôme Breton, ansvarig för framtida transporter i rymden på Europeiska rymdorganisationen ESA. Och enligt ESAs strategi för 2040 behövs nu alltså en infrastruktur i rymden.
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles, all these are new capabilities that we need to prepare.
Space docks, rymdstationer som fungerar lite som hamnar i rymden, lagerlokaler och bränsledepåer i omloppsbana.
Det här kommer ju att behövas i framtiden.
Säger den svenska rymdstyrelsens chef Ella Karlsson.
Man ska kunna nyttja det för att fylla på bränsle, använda det som lager. Man kan ha underhåll och reparationer av farkoster och satelliter.
Det här skulle vara till nytta för framtida resor till exempelvis Mars, menar hon. Men också för vanliga satelliter.
Och hör mer om rymdutvecklingen i Vetenskapsradion i SR Play, reporter Camilla Widebeck. I juni möts EU-ministrar för att diskutera det förslag som kommit från flera länder att införa en åldersgräns på sociala medier. En utveckling som speglar förändrade användningsmönster i många länder, bland annat Sverige.
Det som vi såg nu i förra årets rapport till exempel, det är att den andelen av småbarn, lågstadieelever, som säger att de är på TikTok har minskat dramatiskt på bara ett år.
Det säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen angående den årliga rapporten Svenskarna och internet. Och han menar att de begränsningar som EU ska diskutera redan växer fram organiskt.
Många föräldrar har börjat reagera över, är det verkligen så klokt att ge riktigt små barn en smartphone och ge dem fritt blås på sociala medier?
EU har varken gått ut med något lagförslag än eller vilken ålder gränsen i så fall skulle hamna på. Men Måns Jonasson tycker att föräldrars begränsningar är en rimligare utveckling än att staten skulle censurera delar av internet för unga.
Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara liksom framgångsrikt att lagstifta bort den här typen av beteende. Utan det handlar nog mer om att föräldrar behöver få mera stöd och hjälp och råd kring hur man ska prata med sina barn om de här frågorna.
Och reporter här var Elsa Östlund.
Tack så länge. Stefan Nordberg med Vetenskapsnyheter denna morgon. P1-morgon går vidare, för i veckan så blev det klart. Sverige har fått sin första kvinnliga huvudcoach för ett herrlag i den högsta basketligan i Sverige, SBL. Ett historiskt besked alltså, som kanske också säger något om en större förändring inom svensk idrott. Det ska vi försöka grotta ner oss lite i nu här. Och Alva Stark, ny huvudcoach för Högsbos basketherrar. God morgon.
God morgon.
Grattis till jobbet.
Tack snälla.
Hur känns det?
Jo, men verkligen spännande och ärofyllt, måste jag säga.
Vad är du ser mest fram emot?
Jo, men det blir ju ett helt nytt uppdrag, ett helt nytt forum, och det känns som ett stort nästa kliv i min karriär, och det ska bli roligt att få komma in i en ny grupp människor och förhoppningsvis hjälpa dem till ny utveckling.
Mm. Du har haft många olika tränarroller under åren, trots din ringa ålder får jag väl lov att säga, senast som huvudtränare för Högsbos damer. Vad blir största utmaningen nu när du tar över herrarna?
Ja, men det är väl just att det blir som ett litet nytt forum där man ska komma in och skapa nya kontakter och bygga nya relationer, samtidigt som att arbetet ser lite annorlunda ut i just ett spel här kontra till ett spel dam. Så det blir mycket nytt att ställa sig in i. Men samtidigt så jag är trygg i att i slutändan så handlar det om ledarskap och det handlar om basket, och det är jag väldigt duktig på. Så att jag tror inte det kommer vara en så stor omställning, om jag ska vara ärlig.
Okej, men ser du några skillnader då? Det finns det väl ändå?
Det finns det ändå, och det är väl de jag ska få utforska nu i det här uppdraget, och det ser jag verkligen fram emot.
Ja. Reaktionerna då? Det blir ju officiellt nu i måndags. Hur har de varit?
Jo, men mycket positivt, måste jag säga. Sen är det ju några som reagerar med negativitet, och jag tror väl att det bygger mycket på att det här är ett nytt steg, något nytt, och det är inte alla som är redo för den här förändringen. Många tycker att det är på tid, det är dags att något sånt här händer, men vissa är inte redo, och då blir det främmande och negativitet. Men jag ska säga att det är mest det positiva som har nått mig i alla fall.
Mm. Varför tror du att de inte är redo då?
Ja, men vi har ju inte sett det här förut, och just det här ledarskapet är ju baserat på de här manliga karaktärsdragen, och det är det som normen säger, och då när det blir någonting som sticker ut från det så blir det något annorlunda, och det måste få ta sin tid och sin process, och det är väl det som är det orättvisa kanske som kvinna, att man måste gå in och motbevisa det, och jag är absolut redo att göra det om det så krävs.
Okej, Alva Stark alltså, ny huvudcoach för Högsbys basket här. Stanna kvar där i studion här i Radiohuset i Stockholm. Anna Ivarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet. Välkommen du med.
Mm, tackar.
2025 är det, och Sverige har fått sin första kvinna som huvudtränare för ett herrbasketlag i högsta ligan. Vad är dina tankar kring det?
Jag vill verkligen gratulera Alva och svensk basket. Det här är ju ett historiskt beslut, och jag ser verkligen fram emot fortsättningen. Det är viktigt med Alva som en viktig förebild för att fler också ska kunna kliva fram och ta den här rollen.
Men ska man se det här som ett framsteg för jämställdheten, eller snarare ett misslyckande? Att det har tagit för lång tid?
Ja, men man kan säga att vi har ju ändå haft en ganska stor utveckling. Om man tittar på damlandslagen så är idag varannan huvudtränare är kvinna.
Hur då menar du?
Om du tar alla på herrsidan, tar herrlandslagen idag, så ligger var femte är kvinna idag när det gäller huvudtränarna. Men tar du på damsidan så har vi haft en väldigt fin utveckling. Men det är klart att på herrsidan så har det stått verkligen stilla sedan några år tillbaka.
Är det en kombination då av att kanske ett misslyckande, att det har tagit så lång tid, men ett steg framåt ändå? Eller?
Det är steg framåt, för att om du tittar på vilka strategier vi har tagit vid, så kan man ju konstatera idag att idag har vi till exempel den yttersta ledningen i våra förbundsstyrelser, i alla våra medlemsförbund, så har vi idag en jämställdhets, om du jämför med bara 5, 8, 10 år tillbaka i tiden. Vi har också avsevärt många som har den yttersta ledningen, är förbundsordförande, generalsekreterare på kvinnliga poster. Vi har aldrig haft så många kvinnliga ledare i våra internationella exekutiva poster. Men just när det gäller herrlandslagen så ligger det stilla just nu.
Okej. Jobbar ni på något sätt med konkreta åtgärder för att få in fler kvinnor till toppjobben, även för herrlag?
Absolut. Dels jobbar vi, som jag säger, då, med den här yttersta ledningen. Det är ändå där det finns liksom en makten att besluta och fatta olika beslut. Men vi behöver också säkerställa vad vi gör på föreningsnivå i landets alla 18 000 föreningar. Hur vi jobbar med den här förändringen av normer och kulturer, precis som Alva tar upp. Och vi har ju våra nya riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet, där vi till exempel arbetar med att man i en förening ska arbeta med en jämställd resursfördelning, hur man ser på samträning mellan killar och tjejer. Vi behöver ju forma det här så att det blir en hållbar utveckling över tid.
Men där handlar ju om riktlinjer, inga krav. Skulle det behövas, tror du?
Ja, krav har vi ju ställt på när det gäller den yttersta ledningen. Där har vi våra stadgar idag, och det har vårt riksidrottsmöte gemensamt fattat beslut om. Och då ska man komma ihåg att vi pratade om jämställdhet i sådär en 30 år. Men när vi nu fattade beslut väldigt strukturellt i våra stadgar, så gick det med rekordfart.
Okej, för och riksmötet då, för de som kanske inte känner till det, så är det alla olika idrottsförbund i hela Sverige som samlas och under Riksidrottsförbundets flagg då, och tar de här besluten. Traditionsenligt svensk modell med föreningsliv. Men du, å andra sidan då, varför är det så viktigt med den här mer jämställt inom elitidrotten? Ska det spela någon roll om det är en man eller kvinna som är ledare?
Det är viktigt att man har förstås den rätta kompetensen, och precis som jag hör hur Alva också beskriver att hon kan sin idrott och hon kan sitt ledarskap och kliver in. Det är klart att vi ska ge alla förutsättningar att skapa de bästa resurserna så att vi får en utvecklande elitidrott.
Okej, så att de här, om man då tänker på det jag frågade tidigare, det här med att det kanske ska finnas krav, det är då ingen bra idé, eller? Att det snarare är riktlinjer vad gäller ledare, tränare på den högsta nivån.
Ja, men här får vi sortera lite grann i våra olika roller. Riksidrottsförbundet har ju en stödjande roll i relation till alla våra medlemsförbund. Alla äger sin egen idrott. Och vi gör ju förstås allt vi kan för att stötta både ekonomiskt och med utbildning.
Mm. Alva Stark, som du hör om nu, pionjär, eller?
Absolut.
Hur viktigt är det med sådana?
Otroligt viktigt. Vi har ju våra kvinnliga ledare som också kliver fram på ett väldigt fint sätt och nu många förebilder. Det är en otrolig styrka.
Mm. Alva Starke, kan bolla den till dig. Känner du dig som en pionjär?
Ja, kanske på sätt och vis. Jag tror det här är ett viktigt steg, och jag tror framförallt nu är ni inne på det, att det handlar ju i grund och botten om att ge alla möjligheten och chansen. Jag tror att vi kan konstatera att det inte är ett faktum att det inte har funnits någon kvinna som är kapabel till det här tidigare. Det är bara att man inte har fått chansen och möjligheten, och där måste man investera i kvinnor och våga satsa på dem.
Så att det är många som kanske är osynliga här, menar du? Att om man hade fått chansen tidigare, hade man också fått bättre resultat möjligtvis, eller?
Det tror jag absolut. Jag tror att det kan omöjligt vara 2025 att jag är den första som är villig att ta ett herrlag på den här nivån. Utan jag tror att det mer handlar om att man som kvinna har svårare förutsättningar att ta sig fram i den här branschen.
Mm. Med det sagt då också, att du kanske lite känner dig som en pionjär. Vi hör Riksidrottsförbundet Anna Ivarsson beskriva dig som det i alla fall. Tar du en risk här nu också? Vad händer om det inte går så bra?
Ja, vad händer då? Jag är fortfarande Alva Stark, tänker jag. Ja. Det är ju så här i idrotten, det går både upp och det går ner. Jag känner mig trygg i den jag är, och nu kliver jag in i ett nytt kapitel och har möjlighet att skriva det, och det ser jag verkligen fram emot att få göra tillsammans med Högsbo nu ett år till.
Okej. Vi önskar dig i alla fall lycka till. Alva Stark alltså, ny huvudcoach för Högsbos basketherrar. Historiskt alltså, första kvinna på den posten i den högsta basketligan. Tack också för Anna Ivarsson, ordförande i Riksidrottsförbundet. P1-morgon är detta. Vi ska nu lämna över till Kulturnytt. Mina Binaisa, ni slår upp en dagbok.
Mm. Som tillhör musikern och konstnären och författaren Ulf Lundell. Vardagar del 12 har han nu kommit fram till i sitt dagbokskrivande om allt från väder till världen. Och det börjar bli dags att fylla 75. Katarina Wikers, som tröttnade någonstans i vardagar 5, har gjort en helomvändning.
Uffe upprörs av Putins sadist-Ryssland, sossarna som borde försöka bli sossar igen, friskolornas girighet, barnen som skjuter, Musk, den jävla skithögen. Han överkonsumerar nyheter fast de karvar på hans hjärna, ser alla skit-tv-serier, ofta känner han sig vresig. Jag pissar på den här tiden, skriver han. Allt väder registreras, ofta är det bara svordomsgrott. Han borde dra utomlands, ut på vägarna igen, men det vill sig inte. Han klarar inte heller av mer än 2 veckors tvåsamhet, måste ha huset för sig själv. I huset på Österlen där han inrättat sig med sina rutiner. Tranorna som kommer tillbaka, Dylan som åldras parallellt. Han signerar 92 målningar samtidigt ryggen verkar. Ulf Lundell är det bästa sällskap man kan ha in i den stundande ålderdomen. Han tar tempen. 36,2, inte ens feber. Väntar på att Trump och mullorna i Iran ska dö. Han slänger hela Österlens helvete till återvinningscontainerna samtidigt som han hoppas att få uppleva världen som underbar och delvis förtrollad igen. Han tänker på de 10 tackbrev han ändå skrivit i livet. Ber om ursäkt för att han brusat upp hos optiken. Tänk att det skulle vara Uffe som likt en mer erfaren modell av KBT-terapeut förmår lyfta mig ur svärt. Beslå mig med tålamod. Ta in sommaren med ett ljust sinnelag. Är man missnöjd måste man ändra, göra om, göra bättre, säger han. Man måste på det igen. Sen skriver han ändå i versaler, ge mig tillbaks mitt jordklot. Jag vill följa med Uffe rakt in i vardagar 13 med nya laddhybriden. Dra ut på vägarna och kyssa havet. Katarina Wikars, Kulturnytt.
Mm, och Katarina hade alltså läst Vardagar 12 av Ulf Lundell. Jag håller oss kvar i bokhyllan. Tysk-österrikisk Daniel Kehlmanns underhållande succéroman Ljusspel handlar om en filmregissör i Tredje riket. Författaren kunde själv aldrig föreställa sig hur skrämmande aktuell den skulle vara när den väl gavs ut.
Obwohl jeder Schriftsteller sich freut, wenn das eigene Buch sich als relevant herausstellt, würde ich sagen, auf diese Relevanz hätte ich verzichten können.
Även om alla författare naturligtvis glädjer sig åt att deras bok ses som relevant, så hade jag gärna sluppit det den här gången, säger Daniel Kehlman, när vi ses på hans svenska förlag under ett Stockholmsbesök. 50-årige Daniel Kehlman slog igenom stort internationellt 2005 med romanen Världens mått. Nya Ljusspel handlar om den österrikiska filmregissören G.W. Pabst som var framgångsrik under 1920-talet. Men hans försök att göra succé även i Hollywood misslyckades. Av oklara orsaker åkte han tillbaka till Europa och Tredje riket 1939, just före andra världskrigets utbrott. Märkligt nog fick han fortsätta att göra storfilmer i Nazityskland. I Ljusspel skildras hur det kan vara att jobba som regissör i en diktatur. Bitvis är parallellerna till idag skrämmande. Något som Daniel Kehlman själv upptäckte först när boken var klar.
Als ich dann fertig war, habe ich gedacht, mein Gott, Regisseure im Iran und in Russland sind in dieser gleichen Situation.
Det slog honom att regissörer i Iran och i Ryssland är i liknande situation nu. Även ryska författarkollegor som lever i exil i hans hemstad Berlin har sagt att de känner igen sig i romanen. Ljusspel gavs också nyligen ut i USA. Gensvaret har varit överväldigande, säger Daniel Kehlman. De amerikanska läsarna känner igen sig i sånt som sker i deras hemland just nu.
Die Menschen erkennen viel von dem was jetzt gerade in Amerika passiert in dem Roman wieder.
Daniel Kehlman blev själv chockad av hur opolitisk årets Oscarsutdelning i Los Angeles var. För ett år sedan var de så vansinnigt politiska, påpekar han. Och plötsligt sa de inte ett ord. Då tänkte jag, säger han, att det är ju verkligen som i min bok.
Och där har jag också gedacht, det är ju verkligen wie in meinem Buch, mein Gott.
Säger författaren Daniel Kehlman, och en längre intervju hör ni efter ett här i P1 idag i P1 Kultur och Reporter, ska jag säga. Det var Lina Kalmteg. Marcus.
Tack så du har, Mina Benajsa, med kulturen denna morgon. P1 morgon är detta. Vi byter ämne.
Om jag var en viking, levde jag som ledde orm. Om jag var en viking, var jag aldrig hemma. Om jag var en viking, hade jag en hjälm med horn.
Hjälm med horn, röde orm, var aldrig hemma, sjunger Ted Gärdestad i låten Viking här. Och just de där röde orm, om jag en hjälm med horn och så vidare, om jag var en viking, som vi hör här i textraderna, kanske är något som vår nästa gäst också tänkte innan han satte igång med ett 3 år långt forskningsprojekt om vikingarnas seglatser och resvanor. Ett projekt som inte har varit helt ofarligt. Med oss nu, Greer Jæret, arkeolog, doktorand vid Lunds universitet. God morgon.
God morgon, tack för inbjudan.
Ja, varsågod och tack för att du är med hos oss. Vad är det för forskningsprojekt du håller på med och har genomfört här?
Ja, så det är min PhD-projekt och det handlar om att försöka och, rekonstruera seglatserna och seglingsrutter som fanns på vikingatiden. Genom att faktiskt gå ut och segla på dem med vikingabåtar eller båtar som är väldigt liknande som båtar från vikingatiden.
Men har ni byggt vikingaskepp alltså? Har jag förstått det rätt då?
Vi har byggt en båt som är en rekonstruktion av en norsk fiskebåt från 1800-talet som har många paralleller med vikingabåtar. Det är en traditionellt norsk båt. Okay. Men den är klinkbyggd som båtar från vikingatiden. Den är byggd, den är en öppen båt och den har en råsegel, en fyrkantig segel. Så ja, det funkar som en analogi med båtar från vikingatiden, precis.
Just det, ett sånt randigt segel möjligtvis då.
Ja, precis.
Ja. Men vad är syftet med de här resorna då?
Ja, så problemet som vi har i vikingatiden är att vi har massa prover av indirekta prover av folk som seglade och som flyttade sig runt över hela Nordatlanten egentligen. Till exempel vi har föremål och DNA och såna grejer som visar att folk flyttade, men vi vet inte så mycket om vad händer mellan dessa punkter. Mellan föremål som vi hittar till exempel i Norge som kommer från Skottland eller skandinaviska folk som vi hittar på andra sidan av Östersjön, etc. Så vi vet att folk flyttade mycket, att folk seglade mycket, men vi vet inte så mycket om hur det funkade, vilka rutter de använde och hur farligt det var, vad var kostnader, etc. etc. Så idén med projektet var att försöka liksom koppla ihop de här punkterna genom att rekonstruera rutterna som de använde med ett ganska praktisk metod. Som byggde på liksom mycket erfarenhet på sjön med sådana båtar över långa perioder.
Du nämnde här hur farligt det var för vikingarna. Det var väl inte helt ofarligt för er heller? Det var väl tämligen dramatiskt ett tag, eller? Ni var nära att kapsejsa.
Ja, ibland hade vi spännande ögonblick. Ja, absolut. Men jag hade mycket tur att jag hade alltid en väldigt bra besättning med mig.
Vad var det som hände då?
Ja, så vi hade ett par gånger när råan, alltså pinnen som håller upp storseglet, den knäckade när vi var ute på sjön. Och så liksom fall seglet ner och vi behövde rygga båten med nödrygg, som det heter, alltså med 2 årar eller något för att hålla upp seglet. Så det är alltid spännande när man liksom är långt ut på havet och man måste fixa det. Men det som är underbart med träbåtar är att man kan faktiskt fixa grejer på vägen. För att man har, det är väldigt liksom enkla materialer och man kan använda nästan vad som helst. Så det gick alltid bra för nu. Och jag är jätte tacksam med alla som har seglat med mig för att vi har liksom hjälpt varandra att komma ut från sådana situationer.
Skönt att det gick bra. Men du, vilka är de viktigaste lärdomarna då som ni har fått med er av det här projektet?
Ja, så en del av konklusionen handlar om båtarna själv. Det var ganska mycket osäkerhet om hur bra de var på, som seglingsbåtar ut på öppet hav. Och vi har kunnat visa att de funkar väldigt bra, speciellt i större vågor också. Så det har varit överraskande. Och det är viktigt, för det betyder att folk på vikingatiden kunde segla eller kunde följa rutter eller resvägar som vi kanske inte hade tänkt på innan. Men vi har också försökt att hitta hamnar som de kunde ha använt längs dessa resvägar. Och en del av projektet har handlat om att föreslå flera hamnar på den norska kusten som jag tycker blev använt under vikingatiden, men som har aldrig blivit utgrävet. Så vi har hittat 4 möjliga hamnar.
Hamnar som vi inte visste om tidigare alltså?
Ja, eller som folk visste om kanske. Det är en del som folk vet när man frågar lokala folk i kustmiljöer. Så de lokala människor vet mycket, men det är mycket som inte kommer liksom genom processen in till akademien. Det var viktigt för oss också att kunna snacka med fiskare och folk som bodde längs kusten som visste mycket.
Greer Jarret, tack till dig, arkeolog, doktorand vid Lunds universitet som har varit ute på den här vikingaresan. Tack så mycket och lycka till framöver. P1-morgon är det här. Där vi nu tar en ny ansats när klockan börjar närma sig 8. Inrikespolitik, Per Edberg, det blir det väl imorgon ekot, gissar jag?
Det blir det brukar ju bli det. Nu har vi en färsk opinionsmätning med det senaste där.
Och om en liten stund, 7:15, då gästas vi också utav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Partiet går till kongress nu idag, i 5 dagar framöver. Det är den 42 i ordningen. Och vi frågar ut henne om kongressen bland annat. Många frågor som ska debatteras där. Kommentarer och analys också utav vår inrikiska politiska kommentator. Nu, morgonekot.
Omfattande ukrainsk drönarattack mot Ryssland under natten. Moderaterna tappar kraftigt i opinionen och svenskarna ser ut att ha börjat bojkotta amerikanska viner. Det är rubrikerna i morgonekot. Först Ukraina-kriget. Det verkar som att Ukraina under natten genomfört en av de hittills mest omfattande drönarattackerna mot Ryssland. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti är med direkt nu. Lubna, det verkar handla om hundratals drönare, eller hur?
Ja, det är nästan 300 drönare som Ryssland påstår har riktats mot flera ryska regioner och städer, däribland flertal av dem som har riktats mot Moskva-regionen, bland annat mot en teknikfabrik som utvecklar drönare, som i 15 år har utvecklat drönare, och en teknikpark som utvecklar optik och annan elektronisk utrustning som potentiellt skulle kunna användas i kriget mot Ukraina. Och flera av de här drönarna ska ha också hamnat i bostadsområden mot bostadshus bland annat. Det här är ingenting som ukrainska sidan har bekräftat, men det visar väl på att även Ukraina har förmåga att slå mot ryska mål. Det här kommer ju efter flera nätter av attacker som Ryssland har riktat mot ukrainska städer.
Och även Ryssland har ju fortsatt att skicka drönare mot Ukraina under natten, om än inte i samma omfattning.
Ja, inte under denna natt, men under de senaste nätterna så har det varit omfattande robot- och drönarattacker som har riktats mot bland annat huvudstaden Kiev med flera andra stora städer i Ukraina, där Ryssland framförallt slår till mot ukrainska bostadsområden, där man har slagit till mot allt från köpcentrum till civilinfrastruktur, men också som sagt vanliga bostadshus, där bland annat häromdagen så var det 10-tal personer som hade dödats i de attackerna, och flertalet av dem var också barn.
Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Så det senaste om opinionsläget i Sverige. I Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna samtidigt som Centerpartiet lyfter kraftigt. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadsmätning och
Jag ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner. Men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige. Och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per Oleskog Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringen de tar igen.
Reporter Ivan Garcia. Minst 8 personer har dödats i en israelisk attack i norra Gaza under natten, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. Sedan Israel bröt vapenvilan med Hamas i mars har närmare 4 000 människor dödats i Gaza enligt de Hamas-kontrollerade myndigheterna. Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i Gävleborg har ställt till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud, beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de 3 sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientfallet. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är ju inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Cosmics leverantör Cambio säger till Ekot att man jobbar tillsammans med regionen för att lösa problemen. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Dels är det ju en inkörningsperiod när man byter system förstås. Men även nu när man har lärt sig så har vi vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på åtgärder förstås. Men vi är ju inte i mål än.
Reporter Sara Milchner-Funsett. Det verkar som att svenskarna börjat bojkotta viner från USA. Försäljningen har minskat kraftigt sedan Donald Trump tillträdde. Och enligt Ulf Sjödin, som är sortimentschef vid Systemet, har man inte sett en liknande dipp i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 90-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Då dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media, och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter från olika ursprung. Så där är, så att säga, det är lättare att flytta handen i vinhyllan.
Reporter Hampus Zetterqvist. Nu förflyttar vi oss till Kina. Arbetarna i klädtillverkaren Shein's fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun, som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein.